Glad påsk.
Glad påsk. Hur är läget?
Det är faktiskt väldigt bra. Jag är i skogen precis som tidigare avsnitt och solen skiner.
Du har det toppen.
Jajamän. Hur har du haft i påsk då, Göran?
Jag har väl haft det sådär. Jag har inte varit på det bästa humöret. Jag vet inte om det är corona eller jag har haft lite personliga hälsoproblem sista halvåret med ett hjärta. Jag behöver inte gå in på det mer, men haft lite problem med hjärtat och det verkar inte vara så farligt. Men jag har varit lite stressad och haft också mycket migrän sista veckan. Så det har inte varit den bästa veckan. Men det är okej. Nu sitter jag och dricker en kopp kaffe här på mitt kontor och pratar med dig. Så då känns det okej.
Ja, men det låter bra att det känns okej nu i alla fall. Och det där med migränen kanske vi kommer tillbaka till på ett av ämnena som jag tänkt diskutera.
Okej,
idag.
Du menar att du kommer att prata om saker som jag får migrän av?
Ja, det vet jag inte. Det var inte det som var syftet, men en sak som jag kan få huvudvärk av i alla fall.
Okej, ja, jag hoppas att det inte ska sluta med att jag sitter här i ett migränanfall. Men vi kör väl igång den här podcasten, avsnitt nummer 3. Nu börjar vi få lite rutin på det här, Kjell.
Ja, absolut, absolut. Det känns mer och mer allvarligt på något vis. Jag förbereder mig mer och mer för varje avsnitt.
Men du, som sagt, så har jag inte haft den bästa veckan. Och igår var jag på riktigt dåligt humör. Men min sambo Elin fick med mig ut på en skogstur. Vi tog bilen ut till ett fint skogsområde och skulle gå en promenad där. Så gick vi och satte upp en hängmatta ute i skogen och satte oss i solen där. Vi lekte en lek som jag tänkte att du skulle få vara med och leka här också. Ditt okay. Humör verkar redan vara på topp, men det kanske kan vara en humörhöjare i alla fall.
Ja, alltså det skadar ju inte. Det gör det inte.
Nej. Nej, det vi brukar göra ibland är att vi leker en lek där vi ger varandra olika absurda dilemman.
Mm.
Så jag tänkte att du skulle få utsättas för samma dilemma som Elin utsatte mig för igår här.
Okej.
Okay. Är du beredd?
Jag är beredd.
Antingen måste du alltid gå runt i ett par guldskor. Du får bara ta av dig skorna när du ska sova, annars måste du gå runt med de här tunga guldskorna gjorda av 100% guld dygnet runt resten av livet. Med undantag från när du ska sova då.
Mm.
Eller du måste alltid ha på dig ett par guldglasögon. Nu snackar vi också riktiga rejäla bågar, inga sådana här tunna båglösa glasögon, utan rejäla bågar gjorda av guld. Glaset är såklart fortfarande glas. Ja. Men annars är det rejäla guldglasögon du måste ha på dig.
Just det.
Du får ta av dem när du sover, men annars ha på dem dygnet runt.
Ja, jag antar att skorna är tyngre än glasögonen.
De bör ju vara det. Det är större saker liksom.
Och jag antar att för guld är ju ganska böjbart, så det måste vara ganska tjockt. Så skorna skulle nog kunna väga kanske 1 kilo styck eller något sånt.
Ja, precis. Det är inga lätta saker du ska traska runt med. Och det låter nog väldigt mycket. Särskilt när du går inomhus med dem där.
Ja, men guld det är ju ganska värdefullt ämne liksom. Så,
du får inte sälja det här alltså. Du ska leva med de här skorna.
Ja, väldigt intressant. Men glasögon är ju inte lätta heller då.
Nej, det blir ju en vikt på näsan liksom.
Ja, just det. Ja. Nej, men jag går nog för glasögonen då.
Ja.
Så problemet kan ju vara att man kanske får ont i nacken då, som kanske kommer tillbaka till det senare i podden.
Ja, men jag gjorde precis samma val som dig, Kjell. Men då gjorde Elin det här valet ännu svårare.
Mm.
Du har nu valt glasögonen, men du ska få tänka om här nu. För om du väljer glasögonen så får du bara äta mossa och makrillfilé i tomat resten av livet.
Mossa har jag aldrig ätit faktiskt. makrillfilé är väl inte... Jag tror jag har smakat det någon gång. Och det är ju inte det jag längtar
gott.
Efter när jag är hungrig liksom. Så.
Nej, men det är det du ska äta nu resten av livet. Nu, och du ska gå runt med ett par guldglasögon.
Ja, och jag behöver inte äta det om jag kommer med guldskorna då.
Nej, precis.
Ja, nej, men då väljer jag ju ändå guldskorna.
Du gör det, men du kommer ju aldrig kunna springa igen om du har på guldskor. Det kan du ju glömma.
Nej, men man kanske får ganska bra motion bara att promenera med guldskorna.
Ja.
Så ja, nej, men det är ju ganska ovanliga val.
Och, ja, det kan man säga.
Om man aldrig får ta av dem, jag menar det kan ju bli att fötterna, man får massa infektioner på fötterna och att det liksom leder till allvarliga sjukdomar som kan leda till döden i långa loppet med de där skorna.
Så. Ja, du tänker så. Ja. Men samtidigt är det inte så jäkla gott att äta mossa. Jag har inte smakat mossa, men det känns inte bra.
Då hade jag gärna skippat det och bara tagit makrillen, men...
Ja, det var det jag försökte också med, men den chansen fick jag inte möjligheten till, utan då sa hon att varje måltid måste innehålla 40% mossa och 60% makrillfilé i tomat.
Ja, nej, men så man väljer liksom två ganska bizarra sätt att dö på.
Så du väljer guldskorna.
Ja,
jag förstår det, jag valde också guldskorna när jag fick den här makrillfilén scenariet. Men då, ja, det var intressant. Då tar jag med mig det, Kjell. Jag noterar det här, guldskor.
Ja, nej, men det var en rolig lek. Så gav du Elin några intressanta dilemman också.
Ja, vi spårade ju, det blev ju bara bizarrare och bizarrare. Av någon anledning så kom vi in på att man skulle ha mycket olika guldsaker.
Ja, det är ju mycket snack om guldpris.
Det kanske var därför vi kom in på guld.
Investerare och sånt. De där guldskolorna skulle man vilja ha, fast inte på fötterna kanske. Jag tänkte på ett dilemma kanske lite mer seriöst. Så du har...
Är det nu jag ska få migrän, huvudvärk eller?
Igen. Nej.
Det är senare i podcasten. Okej, ja. Fortsätt.
Nej, men så jag har det här som ett exempel, så det går att applicera på många olika saker. Men eftersom du åker en del bil och äger en bil, så tror jag att det här skulle passa dig. Så du har två bilmärken. Heter T. Det är den mest teknologiskt avancerade bilen som någonsin har existerat. Den har inga liksom, traditionella instrument på instrumentbrädan. Det är bara en enda stor touchscreen över hela liksom, framsidan i framsätet.
Som en Tesla?
Ja, ungefär så, som en Tesla skulle jag tro. Jag har inte varit i en Tesla. Men, den har en jätteavancerad mjukvara som sköter jättemycket i bilen, liksom inbromsningen så att det inte ska bli för kraftigt. Den kan till och med köra automatiskt på motorvägen. Jätteavancerad elektrisk motor där mycket är liksom kalibrerat via mjukvara och sådär.
Så ja, det är liksom
för det finns i princip inte en enskild person som förstår hur hela den här bilen funkar, eftersom det är så mycket elektronik, och för en konsument är det helt omöjligt, för allting är skyddat till max. Det går nästan inte att sätta sig in i vad den här bilen gör, alla dess funktioner och vad den kan göra med dig som förare. För att de vill liksom skydda sina affärshemligheter. Så det här är bilen från T då. Och sen har du en annan bil från företaget S. Det är en etanolbil. Så den är ungefär lika miljövänlig som bilen från T.
Okay.
Men den är väldigt, väldigt enkel. Den har så gott som ingen elektronik i sig. Och när den har elektronik och datorer så är det öppen kod, det är helt transparent, man kan förstå minsta detalj. Och det här företaget har laddat upp 3D-modeller av alla komponenter och sådär. De gör ju inte det överdrivet lätt för andra att kopiera hela bilen. Men i princip så, om företaget skulle gå i konkurs, så går det att ersätta allting. Och det går att förstå hur hela bilen fungerar in i minsta detalj. Till och med liksom en hel community som liksom gör tutorial hur man liksom ersätter vissa delar, och liksom det har en hel nästan folkrörelse kring den här bilen. Den är objektivt sett, om man bara kollar statistiskt sett, så är den inte lika säker som den här Teslan, utan T då, som det kallas, det här företaget, inte Tesla.
inga namn nämnda.
Nej.
T, okej. Okay.
Och det finns, i den här T finns det massa underhållningssaker. Man kan spela musik, filmer, om man parkerar och väntar på någonting. Så allting finns inbyggt i den här bilen. Massa finesser. Den kan söka i internet. Den är hela tiden uppkopplad till servrar.
Så
man kan se vädret. Och det, oj, oj. Den kan uppdatera sig automatiskt. Så den kan till och med bli ännu bättre efter att du har köpt bilen. Medan den här bilen från S, ja, den är det enklast möjliga. Så den har inga sådana finesser. Utan du är helt beroende av dig själv. Så du kan ju lämna in och fixa den. Du kan lämna in den till nästa vilken bilverkstad som helst, för den är känd att vara väldigt lätt att reparera och felsöka och så vidare. Men T går bara att lämna in till specialverkstäder.
Ja, jag tror jag förstår det här dilemmat. Och det är i princip en öppen källkod bil.
Ja,
VS en bil som...
Och så ska jag säga också att kostnaden för de här två bilarna är ju samma.
Jag förstår ju vad den här frågan kommer ifrån, och det är ju lite som att välja Windows som operativsystem eller Linux. Och jag har ju redan gjort det valet, och jag är ju en naiv bekvämlighetsperson. Och jag tycker att den där T-bilen låter ju jäkligt schysst, alltså. Att kunna ha alla de här avancerade teknologiska lösningarna. Och jag tänker, det går säkert bra. Så på gott eller ont så skulle jag ändå välja den, Kjell. Jag tror du tänker annorlunda.
Ja, så ska jag göra dilemmat lite svårare för dig.
Nej, måste jag äta mossa då?
Nej, men den här T, det är nästan garanterat att om 10 år, då kommer inte den alls få det här supportet från T, utan alla förväntas ha skaffat en ny T-version. Eftersom man är helt beroende av T, så är det möjligt att företaget har gått i en kurs och bilen är inte helt användbart överhuvudtaget. Men med S så vet du nästan om det blir ett atomvapenkrig, så kommer det fortfarande kunna köra den här bilen och reparera den, och troligtvis så kommer den kunna rulla med utbytta delar i 100 år till.
Mm. Ja, alltså jag inser ju hur naiv jag är, men jag tror jag hade valt T. Ja, men för till exempel den här bilen S, jag tror inte jag hade velat köra den. Alltså om du säger 10 år, då är den var efter brandstandard både i säkerhet och i teknologi för 10 år sedan. Och tänk hur mycket efter den ligger då, efter 10 år. Jag kommer inte vilja utsätta folk jag kör med så för den osäkerheten, när jag vet att det finns bilar med mycket högre säkerhetsnivå och bättre teknologi också, som är mycket roligare att köra troligtvis. Jag förstår att det är naivt, men jag tror att jag är lik många andra som väljer de här enkla lösningarna och inte ser hur stort det problemet du beskriver är. Men jag väljer T, men jag kan se problematiken, Kjell. Jag tror du väljer annorlunda.
Jag skulle nog finna en stor glädje av att kunna förstå bilen som jag åker helt och full, och känna att jag har full kontroll över den. Så,
Men det är ju, vi är ju olika. Det är ju samma med, du har ju alltid kört Linux-datorer för att veta att du ska ha kontroll på mjukvaran. Du vet att det är en öppen källkod och man kan ha full insyn. Och jag har alltid jobbat med Windows-datorer för jag vet att de programmen jag använder i mitt jobb fungerar där. Jag kan systemet, och ska jag vara helt ärlig så bryr jag mig inte så mycket om jag inte förstår och att det inte är öppen källkod. Även fast jag ser ju problematiken i det.
Nej, men det är helt rationell strategi, tror jag också. Och för normala personer så kanske det inte händer så ofta att man vill göra någonting som inte går då, med den mjukvaran som finns till exempel Windows. Men så fort det händer så har man ju ett problem. För att då är man beroende av andra för att göra den ändringen. Medan när man har ett system som man förstår till fullo, så kan man ändra saker lättare och lägga in.
Ja.
Om det är ja, till exempel i ljudproduktionen så kanske det är man vill lägga till ett extra steg efter, ja, för att behandla en podcast till exempel. Och om man inte har kontroll över mjukvaran så kanske det blir liksom en väldigt manuell process. Medan om man har kontroll så kan man automatisera det. Vilket kan spara tid om inte annat. Men för mig är det också känslan av att inte vara beroende av andra. Och ha full kontroll.
Ja, nej, jag vet ju att det är en hjärtefråga för dig där, Kjell. Och jag ser verkligen problematiken när vi kommer till våra mobiltelefoner och sånt som vi går runt med hela tiden, som har mikrofoner på sig. Att vi inte har koll på mjukvaran. Jag menar, Google kan ju ha vilka avlyssningsmekanismer som helst och många misstänker att de har det också. Så jag ser verkligen problematiken, men jag är själv inte redo att gå den fighten, att försöka leta reda på telefoner med öppen mjukvara och så.
Ja, jo, men med telefoner har man det problemet att även om det var helt öppen mjukvara skulle man i alla fall ge telefonoperatörerna ens position konstant.
Alltså det är svårt att vara helt säker i ett teknologiskt samhälle, men det är intressant, du är den enda jag känner som lyfter de här problemen och jag kan ju verkligen se att det är problematiskt. Och när du ställer det på sin spets så där så blir det ju tydligt, men det läskiga är att jag tror inte att folk kommer anpassa sig förrän de faktiskt blir påverkade och märker att de inte har kontroll på ett negativt sätt.
Nej, jag förstår. Nej, men det jag ville göra med det här dilemmat, det var väl mer att få lyssnarna att tänka lite på de här frågorna. Så, ja, men det var bra att du tog upp det där med mobiltelefoner också. Det är ju verkligen ett kontrollsamhälles dröm. En manick som du hela tiden har i fickan som har potential att
det är helt
att spela in ljud och rörelsemönster, din position.
Ja, kommer i fel händer så kan det vara läskigt och ett stort hot för vårt moderna samhälle. Men det var kul, Kjell, att diskutera lite dilemman som inte hade med covid-19 att göra och tänka på någonting annat. Det var bra för mitt humör, tror jag.
Ja, absolut. För det här med covid-19, problemet är ju att det är inte jättemycket man kan göra själv om man inte arbetar med medicinforskning och sådär. Men det kan ändå påverka ens liv väldigt mycket. Så det kommer tillbaka lite med det här att, som jag tror jag diskuterade i något tidigare avsnitt, att ha kontroll är väldigt viktigt för välmåendet.
Ja.
Att man känner att man har kontroll över sitt eget liv. Men det kanske kan vara en smart livsstrategi därför att fokusera på saker som man har kontroll över istället.
Jag och Elin har ju sett efter hus sista halvåret här. Och det har varit en ganska frustrerande process, för det var svårare än vad vi trodde att få köpa ett hus. Vi har ju varit på tusentals visningar, känns det som, och letat efter hus och funderat över vad som är viktigt när det kommer till läge och hur stort det ska vara och hur nytt det måste vara och om det är okej att det är lite renovering eller sånt. Det är så många parametrar och sen så är det ju dyrt med hus här. Vi har varit med i budrunder och förlorat och man har tänkt att det här huset blir bra och sen så får man inte det huset och så. Så det har varit en väldigt frustrerande process än så länge, den här husjakten, och väldigt tidskrävande. Så i min frustration här om dagen över hur dyrt det är för att få ett rimligt fint hus här i Moss, så gick jag in på Svenska Hemnet för att se hur priserna är i Bollnäs där vi kommer ifrån. Jag sorterade efter dyrast hus och då tror jag dyraste huset var 2 eller 3 miljoner, någonting sånt. Och riktigt fina hus skulle man ju få till ett väldigt bra pris jämfört med här då.
Ja, jo, det är som en medelstor lägenhet i Stockholm, eller någon Stockholm förort.
Då tänkte jag liksom, man skulle bo i Bollnäs, men sen så har jag inte lust att bo i Bollnäs, men man hade kunnat fått ett fint hus. Men sen scrollade jag lite ner där och det var kul att se lite vad det är för hus i våran gamla hemstad. Så kom jag över en kyrka. De säljer alltså en kyrka och den här ligger alldeles utanför Bollnäs, så det är en ganska, det är liksom en rejäl riktig kyrka som de säljer för 450 000. Det är helt sjukt. De säljer en kyrka för 450 000. Så då skickade jag en länk till det här till dig, Kjell, och du gick ju igång på det här. Ni håller ju också på en process där ni eventuellt vill köpa hus och flytta.
Ja.
Du gick igång på den här kyrkan.
Jag tyckte den var väldigt fin. I alla fall det man såg på bilderna.
Ja.
Så det var inte så här prålig kyrka med massa grejer inuti, utan det var liksom blåa väggar högt i tak. Som en riktig kyrka, men det verkar vara mycket plats, sittplatser också.
Ja, väldigt mycket sittplatser. Det är en riktig kyrksal liksom, så där kan du ha många gäster över om du vill.
Ja, precis. Men jag tänkte att man kunde göra om det till någon typ av VR-värld. Liksom. Att man mappar möblen och allting inne i kyrkan till en VR-värld. Och sen har man massa sådana här tracking-sändare runt om i kyrkan. Så man kan gå runt i hela, fast man går runt i en virtuell värld. Liksom. Så kan man lägga till saker till den riktiga kyrkovärlden.
Ja, det finns mycket saker man skulle kunna göra. Du skrev ju till mig... När jag hade fått den där länken så frågade om jag trodde att det var några restriktioner. Du frågade om man till exempel kunde vända på korset upp och ner som var högst upp på taket.
Ja, alltså det var bara ett exempel. För jag kan tänka mig om det är någon så här kulturvärde och sådär. Så finns...
Ja.
Jag har hört talas om andra sådana byggnader som man får liksom köpa och äga. Men man får inte ta bort väggmålningar och sånt där.
Ja. Nej, för som jag fattade så är det fria tyglar att göra vad man vill där. Jag började också googla på det här och tydligen så säljs det ut kyrkor runt om i Sverige. Och Zlatan hade faktiskt köpt en kyrka centralt i Stockholm för 110 miljoner och byggt om det till en stor, ja men till ett lyxbostadshus då.
Ja, okej. Okay.
Okay. Så jag tror man liksom får göra lite vad man vill. Men ja. Så det var kul när du skrev vända på korset på taket där, så började jag tänka vad skulle man kunna göra för att lokalbefolkningen runt om kyrkan skulle bli som mest irriterad, tror du? Liksom en satanistsymbol på toppen av kyrkan, tror jag inte hade varit jättepopulärt. Ja,
alltså det är nog inte någonting jag skulle ha gjort. Liksom, men,
nej, det var bara, du tänkte att om det skulle vara okej. Okay.
Men jag kan tänka mig att det är många som skulle uppskatta det där också.
Ja, det är många som inte är religiösa. Men har du haft några andra tankar vad du skulle börja göra med en kyrka? Om du skulle köpa den här kyrkan?
Ja, ett är bara... För den hade jag 8 rum också. Så man skulle kunna göra det till en fin bostad. Man kan ju ha kvar liksom kyrkan och kyrkorummet och allting. Men man kan ju ta bort det. Liksom bänkar och så har man en stor, fin sal. Man kan liksom låta barnen leka i och så vidare.
Men du blev på riktigt sugen på att köpa den här kyrkan?
Ja och nej, för att jag förstod ju ganska snabbt att jag inte skulle få något gehör för det. Och om inte liksom övriga
inte
familjen vill det så skulle det inte vara något roligt att genomföra. Och om man bara köper den för att äga och åka dit någon gång ibland så kräver ju ändå en del underhåll. Liksom.
Nej, men så det blir ingen kyrkinvestering för dig i närmaste tiden?
Nej, men det vore roligt om någon bekant slog till på den här och se vad de gör med den.
Våran husjakt här i Norge fortsätter i alla fall. Vi ska nog inte köpa en kyrka i alla fall. Jag hörde med Elin och hon var inte heller jättepeppad på att köpa en kyrka utanför Bollnäs.
Så jag tänkte diskutera någonting som kanske inte är så roligt. Och det är...
Är det nu jag ska få migrän?
Nej, du ska inte få migrän. Det är för att vi ska ha ett samtal om hur man kan undvika migrän. För jag har
det behöver jag, för jag har haft problem den sista veckan här.
Ja, jag har haft liksom spänningar i nacken. Och även ibland lite känningar av huvudvärk som jag tror beror på den här spänningen.
Så, ja, som spänningshuvudvärk som vi kallar det.
Ja, precis. Och jag fick ju lite övningar av dig när du var här. Och det hjälper, men det verkar vara en väldigt långsam process. Liksom. Det har inte helt försvunnit. Det är väl ganska, jag känns ganska spänt.
Som jag sa till dig när jag var hos dig så Alltså, man har ofta fått ett problem av en anledning och du har blivit spänd i nacken på grund av hur du lever och hur du sitter och jobbar och hur du bär dina barn och ditt rörelsemönster. Och det är ju där man ska försöka göra de största ändringarna så att man inte får tillbaka samma problem om och om. Sen kan det ju hjälpa med övningar och behandlingar och så, kan ju skynda på processen och hjälpa. Men det viktigaste är att man ändrar sitt levnadssätt så att man inte får de här problemen hela tiden.
Ja, jo, det försöker jag också. Så jag tror att jag hinner rehabilitera mig själv tills jag ska fortsätta jobba när jag kommer tillbaka från min föräldraledighet. Rullskidåkning, borde inte det vara väldigt bra också för att få upp cirkulationen? Liksom i...
Jo, all fysisk aktivitet där du är i rörelse är ju positivt för cirkulationen. För ofta problemet när du får ont i nacken är att du sitter mycket i statiska positioner och många sitter ju med kontorsarbete i samma statiska position och musklerna spänns i samma position hela dagarna. Så all fysisk aktivitet, oavsett om du är ute och går eller åker skidor, så är det nog väldigt positivt. Och kan du åka skidor på ett avslappnat sätt så får du en dynamisk rörelse i axel och nackmuskulatur. Så det tror jag kan vara positivt, helt klart.
Okej. Ja, nej, men jag ska experimentera med det, så kanske jag återkommer vid ett annat tillfälle.
Så du ska ju inte åka rullskidor?
Ja, precis. Jag tänkte det.
För dig som är gammal elitskidåkare tror jag rullskidor kan fungera bra. Men för vissa andra så tror jag att det kan ge nya spänningar för att det kan vara ganska läskig sak. Man kan ju inte bromsa på ett par rullskidor, så jag tror många skulle spänna sig väldigt mycket i en rullskidsträning. För alla kanske inte det är det bästa tipset. Men för dig som har rutin och känner dig säker på rullskidor så kan det vara en bra träningsform, tror jag.
Armhävningar då? Tror du att det ökar det bara spänningarna eller är det något som är bra också?
Jag tror armhävningar är bra, men det kanske är ännu bättre med mer konditionsträning om du bara vill öka cirkulationen generellt då. Men det är bra med styrketräning också då.
Ja, nej, men jag måste tacka för de där övningarna, för det, jag tror att det hjälper. Och sen då har jag någonting liksom att göra när jag har ont liksom. Jag kör på det här och hoppas att det släpper så småningom.
Ja, jag håller tummarna för att din spänningshuvudvärk ska bli bättre. Ja. Min migränhuvudvärk tror jag är mer liksom stressrelaterad och inte har med muskelspänningar att göra.
Okay.
Det verkar inte som, man vet ju inte riktigt varför, var migränsmärta i huvudet kommer från, men det verkar som att det blir trånga kärl uppe i huvudet. Så det börjar ju alltid för mig med att jag får ett synbortfall och det börjar flimra hela synfältet och jag blir nästan blind i en halvtimme.
Ja, okej. Okay.
Men jag har inte fått migrän än här i podcasten, alltså det är bra, Kjell. Så krävande har inte de här diskussionerna varit. Jag har hållit på en bra nivå.
Nej, jag vet inte om det är en komplimang eller inte. Men,
ja, du får ha som mål till nästa vecka att du ska ha så komplexa filosofiska ämnen så att jag ska sitta här med migrän och flimmer framför ögonen. Då har du satt mig på prov.
Ja, nej, jag ska försöka. Har du spenderat mycket tid i skogen?
Ja, jag har spenderat relativt mycket tid i skogen. Jag jobbar ju som orienteringstränare och här i Norge får vi inte ha gemensamma träningar med klubben längre. Men det innebär att jag är ute själv och sätter ut och tar in mycket kontroller. Så i vart fall varje måndag har jag åtta timmar i skogen där jag traskar och springer och sätter ut och tar in orienteringskontroller. Så jag spenderar mycket tid i skogen.
Ja, nej, jag rekommenderar lyssnarna att titta på din senaste YouTube-video.
Ja, tack Kjell. Jag uppskattar att du gillade den filmen. Ja. Jag tror många, särskilt i de här lägena, när det är mycket stress och så, hade haft väldigt bra att gå ut i skogen. Och som vi pratade om i förra podcasten så stärker du immunförsvaret också. Det finns bara positiva aspekter med att gå ut till skogs.
Ja.
Kjell, vi pratade ju förra veckan om att vi inte har något namn på podcasten än. Det är tredje avsnittet nu. Det börjar kanske bli dags att sätta ett namn på det vi håller på med här.
Ja, jag har några alternativ då. Ett vrål från skogen.
Ett vrål från skogen?
Ja.
Okej.
Samtal som når ut från skogen.
dina namn bygger nästan på att jag måste ta mig ut i skogen när vi spelar in också. Jag sitter ju här i min källarlägenhet som sagt.
Ja, det är ju inte en alldeles nödvändighet liksom, för du kan ju mentalt befinna dig i skogen också.
Men det är intressanta namnförslag, Kjell. Jag funderade lite på det här och jag tyckte det var väldigt svårt att komma på ett bra namn. Vi frågade våra lyssnare förra veckan om förslag på namn. Men vi fick inte in några förslag och det kanske har att göra med att det var ingen som orkade lyssna så långt på vår podcast. Av våra få lyssnare. Eller ja. Vad tror du?
Ja, nej men det tror jag. Det tror jag nej, att det kan vara en bidragande anledning.
Det kan vara en bidragande orsak att ingen har hört vår fråga.
Ja. Men vi gör ju det här som sagt mest för oss själva och målet är ju att bli bättre och bättre. Så kanske om några avsnitt så finns det någon som orkar lyssna till slutet.
Ja, det är vårt mål. Mm. Om någon orkar lyssna till slutet på en av våra podcast, då har vi kommit långt, Kjell. Men jag tänkte på något namn här, för jag tänkte att vi kunde ha någonting med bröder. Till exempel två bröder pratar, men det kanske är tråkigt, jag vet inte.
Det är ganska korrekt liksom.
Men det jag gjorde sen, Kjell, det var att jag hittade en hemsida där det är en podcast name generator. Så här kunde man slå in olika parametrar. Så då skrev jag in brothers och sen så slog jag in Göran och Kjell. Och sen fick jag en massa namnförslag här. Men det är mest på engelska. Men allting låter ju väldigt coolt på engelska. Vill du höra några förslag?
Absolut.
The Göran and Kjell Experience.
En klassiker.
Det kommer flera. Den här gillar jag. Horsing around with Göran and Kjell.
Joe Rogan Experience är ju en känd podcast. Jag tror det är världens största podcast.
Här finns det någonting lite mer episkt. The Göran and Kjell Saga. Här hittar jag en jag gillar annars. The Brain of Göran and Kjell. Det kanske borde vara plural. The Brains av Göran and Kjell.
Ja, det skulle nog vara mer grammatiskt.
Hur blir det om man översätter till svenska? Göran och Kjells hjärnor.
Jag tror vi har rätt mycket uppslag, men jag tror inte vi är redo att ta något beslut just nu, över det?
Nej, nu har ju lyssnarna några att fundera över här.
Mm, mm.
Till nästa vecka sätter vi som deadline, då måste vi ha satt ett namn. Men nu har vi några uppslag så får vi fundera.
Ja, men det är jättebra.
Jag tror vi avslutar det här avsnittet här och eftersom vi ser det som träning så kommer vi bli bättre och bättre och bättre. Och till nästa vecka så kommer vi leverera ett toppavsnitt. Så vi hörs om en vecka oavsett om du bor i en kyrka eller en hydda. Oavsett om du har guldskor eller guldglasögon så hoppas vi att ni får en fin påsk.
Jättebra, hej då!
Hej då, hej då!